Hej, jag heter William. Välkommen till 9R Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Genomics and Personalized Medicine – What Everyone Needs to Know av Michael Snyder är en populärvetenskaplig introduktion till hur genetisk information, biologiska mätningar och stora datamängder kan påverka vården. Boken ingår i Oxford University Press fråge- och svarserie och vänder sig främst till läsare utan medicinsk eller genetisk specialutbildning. Snyder, som är genetiker vid Stanford, förklarar vad ett genom är, vad genetiska variationer kan säga om sjukdomsrisker och varför samma behandling inte fungerar likadant för alla. Perspektivet är bredare än DNA-testning. Det omfattar cancerdiagnostik, läkemedelsval, sällsynta sjukdomar, fosterdiagnostik, mikrobiomet, bärbara hälsomätare och kopplingen mellan miljö och gener. Samtidigt behandlar boken svåra frågor om integritet, diskriminering, kostnader och hur säkert genetisk kunskap faktiskt kan omsättas i kliniska beslut. Syftet är därför inte att lova en enkel genetisk facitbok utan att ge läsaren ett språk för att bedöma möjligheter, begränsningar och konsekvenser i en mer individanpassad vård. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, genomet ger sannolikheter, inte ett färdigt besked om hälsa. En bärande utgångspunkt är att personlig medicin inte betyder att vården blir helt förutsägbar eller att en persons DNA ensamt avgör framtiden. Genomet består av arvsmassan, men hälsa formas också av ålder, biologiskt kön, levnadsvanor, infektioner, miljö och tidigare sjukdomshistoria. Snyder använder denna grund för att skilja mellan en genetisk variant, en ökad risk och en faktisk diagnos. Den skillnaden är avgörande när konsumenter möter resultat från genetiska tester. En variant kan vara väl etablerad och kliniskt användbar, men den kan också vara sällsynt eller ha oklar betydelse. I sådana fall kan resultatet väcka frågor utan att ge en åtgärd. Boken placerar genetik i ett större medicinskt sammanhang, där information behöver vägas mot symptom, familjehistoria och andra provsvar. Detta är också en relevant poäng för svensk vård, där genetisk rådgivning och medicinsk uppföljning behövs när fynd kan få betydelse för både individen och släktingar. Snyder framhåller därmed värdet av mer detaljerad information, men motverkar idén att sekvensering automatiskt ersätter läkarens bedömning. Personalisering handlar snarare om att göra besluten bättre underbyggda och om att tydligt redovisa den osäkerhet som fortfarande finns. För det andra, cancerbehandling visar när molekylära tester kan styra terapin. Bokens mest konkreta exempel på genomikens kliniska nytta finns inom cancervården. Cancer uppstår genom förändringar i cellers arvsmassa och tumörer som har samma namn eller sitter i samma organ kan därför vara biologiskt olika. Snyder beskriver hur analyser av tumörers gener och proteiner kan identifiera förändringar som är relevanta för val av behandling. Exempel som BCR, ABL, EGFR och HER2 illustrerar principen att ett testresultat ibland kan peka mot en viss riktad terapi eller visa att en behandling sannolikt inte är lämplig. Det viktiga är inte att varje cancerpatient får en unik medicin utan att patienter delas in mer träffsäkert utifrån tumörens egenskaper. Detta kan minska användningen av behandlingar med liten förväntad effekt och göra det lättare att motivera behandlingar som passar en bestämd biologisk undergrupp. Samtidigt visar ämnet varför personlig medicin är krävande. Tumörer förändras över tid, olika delar av samma tumör kan skilja sig åt och ett påvisat fynd är inte alltid behandlingsbart. Tillgången till testning, godkända läkemedel och finansiering påverkar också vad som faktiskt når patienten. Boken ger därför en realistisk bild av precisionsonkologi, som ett område med påtagliga resultat, men utan garanti för enkla eller universella lösningar. För det tredje, farmakogenomik kan förbättra läkemedelsval, men kräver kliniska belägg. Farmakogenomik handlar om hur genetiska skillnader kan påverka kroppens svar på läkemedel. Snyder behandlar detta som en av de mest intuitiva tillämpningarna av personlig medicin eftersom människor kan behöva olika doser, få olika biverkningar eller ha skiftande nytta av samma preparat. Gener som påverkar läkemedelsnedbrytning kan exempelvis bidra till att ett läkemedel stannar kvar längre eller kortare tid i kroppen. En genetisk analys kan då, i rätt situation, ge läkaren ytterligare underlag inför dosering eller preparatval. Boken tar upp CYP2D6-tamoxifen som ett exempel på att ett tillgängligt test inte automatiskt blir standardvård. Ett test kan vara tekniskt möjligt och biologiskt rimligt, men ändå sakna tillräckligt tydliga data om att det förbättrar patientutfall i praktiken. Då kan ersättning och införande utebli. Detta resonemang är viktigt eftersom det skiljer evidensbaserad individualisering från marknadsföring av tester. För svensk hälso- och sjukvård är frågan igenkännbar, då nya metoder måste bedömas utifrån klinisk nytta, patientsäkerhet och resursanvändning. Schneider framställer farmakogenomik som ett användbart komplement till vanlig läkemedelskunskap, inte som ett system där DNA ensamt kan avgöra rätt behandling. Även njurfunktion, annan medicinering, ålder och sjukdomsbild måste ingå i beslutet. För det fjärde, data från mikrobiom och bärbara mätare breddar bilden av individen. Schneider begränsar inte personlig medicin till den DNA-sekvens man föds med. Han lyfter också andra så kallade omik-data, särskilt mikrobiomet, samt information från bärbara hälsomätare. Mikrobiomet, de mikroorganismer som lever på i kroppen, kan samspela med bland annat immunförsvar, kost och sjukdom. Det skiljer sig från genomet genom att det förändras med miljö och levnadsvanor. Bärbara enheter och mobiltelefoner kan samtidigt registrera data som rörelse, sömn, puls eller andra fysiologiska signaler över tid. Det gör det möjligt att studera individens vanliga nivåer, inte bara ett enstaka prov vid ett vårdbesök. Bokens större poäng är att värdefulla medicinska mönster kan uppstå när flera informationskällor kombineras med kliniska data. Detta kan bidra till tidigare upptäckt av avvikelser och mer kontinuerlig uppföljning, men Schneider visar också indirekt varför fler mätningar inte alltid betyder bättre vård. Vardagliga variationer, mättfel och stora mängder data kan ge falska larm eller skapa oro om resultaten saknar sammanhang. För att data ska bli kliniskt användbara krävs validerade mätmetoder, rimliga gränser för när åtgärd behövs och professionell tolkning. Tekniken blir alltså inte vård av sig själv. Den blir betydelsefull först när den kopplas till frågor som verkligen kan besvaras och beslut som faktiskt kan förbättra hälsan. Slutligen, integritet. Rättvisa och kostnad avgör om precisionsvård kan bli tillgänglig. Bokens etiska och samhälleliga delar är centrala eftersom genetisk information är ovanligt känslig. Ett genom kan ge upplysningar om individen, men kan också antyda risker för biologiska släktingar. Schneider diskuterar därför integritet, utbildning och leverans av genetisk information snarare än att enbart fokusera på laboratorieteknik. En viktig fråga är vem som får tillgång till data, hur länge den lagras, om den kan användas på sätt som individen inte har förutsett. Risken för genetisk diskriminering, till exempel i relation till försäkringar eller arbete, gör skydd och tydliga regler väsentliga. I en svensk kontext. Med starka registertraditioner, offentligt finansierad vård och stort fokus på personuppgifter blir balansen mellan forskningens nytta och personlig integritet särskilt tydlig. Schneider behandlar även kostnader. Genomsekvensering och avancerad analys kan sjunka i pris, men hela vårdkedjan omfattar också tolkning, rådgivning, uppföljning och ibland dyra behandlingar. En billigare analys innebär därför inte automatiskt jämlik tillgång till personlig medicin. Boken understryker att teknikens värde måste prövas mot verkliga förbättringar för patienter. Om resurser bara når personer med god ekonomi, god digital vana eller tillgång till ledande specialistvård kan precisionsmedicin förstärka ojämlikhet. Ansvarsfull utveckling kräver således både vetenskaplig kvalitet och rättvisa institutioner. Sammanfattningsvis, Genomics and Personalized Medicine passar bäst för den nyfikna allmänläsaren, patienter och anhöriga som försöker förstå genetiska test, samt studenter och yrkesverksamma som behöver en kort orientering utanför sin egen specialitet. Den kan också vara användbar för läsare i Sverige som vill sätta debatter om DNA-tester, hälsodata och riktade cancerläkemedel i ett bredare sammanhang. Den praktiska behållningen ligger främst i att boken gör det lättare att ställa bättre frågor. Vad visar ett test egentligen? Är ett fynd kliniskt användbart? Vilka andra faktorer än gener påverkar beslutet? Och vilka konsekvenser får det att dela data? Intellektuellt är styrkan att Schneider kopplar ihop molekylär biologi med vårdens vardagliga avvägningar från diagnostik och läkemedel till integritet och betalningsfrågor. Till skillnad från mer tekniska läroböcker prioriterar den översikt, konkreta medicinska användningar och ett tillgängligt frågeformat. Till skillnad från mer okritiska skildringar av precisionsmedicin betonar den också att lovande teknik kräver evidens, tolkning och fungerande vårdstrukturer. Boken är relativt kort och kan därför inte ge en fullständig genomgång av varje sjukdom, metod eller regelverk. Just det är samtidigt dess särdrag. Den fungerar som en sammanhängande karta över ett område där genetik, kontinuerliga hälsomätningar och stora datamängder möts. Läsaren får inte ett löfte om att DNA löser medicinens problem, utan en nyanserad grund för att förstå när personanpassning kan hjälpa och när försiktighet är motiverad. Om du vill stödja Michael Schneider, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!